morgon allesammans och välkomna till möte. Och vi ska alldeles strax bege oss till första Korinthierbrevets 12:e kapitel. Vi ska nämligen tala om någonting som är inte bara viktigt, därför att allting i Guds ord är viktigt. Men någonting som har orsakat, tror jag, mycket förvirring och felaktiga strävanden i Kristi kropp. Någonting som många tänker på, något som många ofta har frågor runt. Och vi vill belysa det här ämnet genom att, som brukligt är, gå till skriften och se vad som står där. Det finns inget annat sätt att få reda på sanningen. Vi ska tala om idag de andliga nådegåvorna. Och det här kommer att vara en, kan vi säga, en introduktion till en serie. Vi kommer att gå igenom samtliga nådegåvor en efter en, belysa dem, var vi hittar dem i skriften och så vidare, och vad de är och vad de inte är. Men den här gången ska vi bara tala om en bakgrund. Varifrån är, vad är gåvornas ursprung, vad är gåvornas variation, det finns många olika vill säga, och vad är gåvornas syfte. Så ursprunget, variationen av dem och syftet med dem. Om ni har era biblar med er, och jag hoppas att ni har, så kan vi slå upp första Korinthierbrevets 12:e kapitel. Första Korinthierbrevets 12:e kapitel, och jag kommer att läsa från verserna 1 till och med 7. Och sedan går vi till 11 och läser 11-13. Och anledningen till att jag inte läser 8-10, det är inte för att jag vill undvika det, utan det har bara att göra med att det här är någonting som vi kommer att ta upp senare, de så att säga närmaste gångerna, för att då kommer vi att belysa gåvorna i sig själva. Så idag har vi, eller utgångstexten för idag är alltså första Korinthierbrevet 12, verserna 1 till och med 7 respektive 11-13. Och jag läser som vanligt ur Svenska folkbibeln. Innan vi läser så kan vi bara böja våra huvuden i ett ord av bön. Herre, vi tackar dig denna morgon. Vi tackar dig, Jesus, för en ny dag. En ny dag att bruka till ditt namns förhärligande. Herre, vi är så tacksamma för vår frälsning. Vi är så tacksamma för vem du är. Vi är så tacksamma för vad du har gjort för oss. Och vi är så tacksamma för vad vi är på grund av dig och vad du har gjort. Herre, vi ber denna morgon att denna bibeltext skulle bli levande jord genom din heliga ande. Och att vi skulle förstå den, att vi skulle kunna ta oss till den och att vi skulle kunna leva av den. Precis som ditt ord säger, att vi ska leva av varje Guds ord. Herre, vi tackar dig, vi prisar dig än en gång. Låt din tjänare tala ditt ord. Smörj din tjänare att förkunna sanningen med kraft och i sanning. I ditt namn, amen. Första Korinthierbrevet 12 och verserna 1 till och med 7. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i frågan om de andliga tingen. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbanna dig Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att den blir till nytta. Och sen går vi från vers 7 här som jag just avslutade till vers 11 och läser 11-13. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Till liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, de är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Vi ska börja med att titta på gåvornas ursprung. Det är många, upplever jag och ser, tror jag ni också, att gåvorna ibland betraktas som någonting som man strävar efter i sig självt. Och brukar säga många gånger att vi ska inte söka gåvorna i första hand, utan gåvogivaren. Och det första vi då ska tala om, det är gåvornas ursprung. Och de här första 7 verserna, de talar just om det här. Och vi ser ganska tydligt att det är den helige ande som ger gåvorna. Och den helige ande, som vi vet, är den tredje personen i treenigheten. Och det finns mycket att säga om anden. Men det är några saker som jag skulle vilja ta upp den här morgonen. Och för det första så vill jag nämna att den helige ande bor i oss. Och det är kanske ingen nyhet för många av er, men i Gamla testamentet så ser vi hur anden kom över människor för en tid, för ett speciellt syfte. Men andens inneboende i de troende var inte permanent, till skillnad från idag. Och anden bor i, och det här är noga att vi förstår, i alla troende. Det finns många som säger och undervisar att anden finns bara hos vissa och så vidare. Men anden finns i alla. I Romarbrevet 5:5 står det att han har blivit utgjuten i våra hjärtan. Det görs ingen skillnad. Samma sak står i Andra Korinthierbrevet 5:5. Alla troende har Guds ande. Och i Romarbrevet 8:9 så förklaras det här. Nämligen, det står så här att om någon inte har Guds ande, så tillhör inte den personen Kristus. Det vill säga, du kan inte vara en kristen och sakna Guds ande. Det är väldigt viktigt att veta och förstå detta. Så att en person som inte har Guds ande är inte ett Guds barn, är inte en frälst person. En person som har Guds ande är en frälst person. I Johannes 14:16 så talas det om hur anden, eller hjälparen som han också kallas, är för evigt med de troende. Så när anden gavs och bor, eller började att bo i de troende, så var det ett permanent inneboende, inget tillfälligt så som det var i Gamla testamentets tid. Så han bor i oss, men nummer 2, han förseglar oss. Och det här är en fantastisk lära, han förseglar oss. Det finns 3 skriftställen, mig veteligen, som talar om hur anden har förseglat oss. Och 2 av dem finner vi i Efesierbrevet 1:13, men också 4:30. Och där ser vi hur anden har förseglat oss tills vidare, tills en viss tidpunkt. Nej, det står att han har förseglat oss till förlossningens dag. Det vill säga den dag då de troende ska få sin uppståndelsekropp. Och den slutliga frälsningen i bemärkelsen att även kroppen blir frälst. Vi blir frälsta från syndens närvaro som finns i den här världen där vi lever. Och synden är fortfarande i vår kropp, i vårt liv. Men det är förlossningens dag som han talar om. Och ända tills den dagen så kommer vi att vara förseglade av Guds ande. Eller med Guds ande. Och i Andra Korinthierbrevet 1:22 står det att han är en handpenning. Och ni vet vad en handpenning är. Om jag går någonstans, exempelvis till en cykelaffär, och jag ser en speciell cykel där som jag tycker om, jag vill ha den här cykeln, och jag säger, jag vill köpa den här, okej, tack, betala, men jag har inte pengarna just nu, jag har dem hemma, eller jag ska gå till banken imorgon, kan du inte bara liksom behålla eller hålla cykeln åt mig? Och handlaren där säger, nej, det kan jag inte, för att det är först till kvarn som gäller här. Då säger man, okej, jag betalar 10%, kan du liksom ställa undan den åt mig? Ja visst, säger de då, det är en handpenning, jag betalar liksom en del av det, och det är mitt löfte, min överlåtelse, att jag ska komma tillbaks och betala hela summan och hämta min cykel. Och det här är kanske bara en illustration som bara delvis beskriver vad Gud har gjort med oss. Men principen är att Gud har gett oss sin ande redan nu så att vi ska veta och förstå att vi tillhör honom och att han ska hämta oss hem för gott och för evigt. Och att vi tillhör honom. Och han bryter inte sina löften, men han är en handpenning för oss. Och att vara förseglad, det är som att jag tar mitt glasögonfodral här, så ser ni hur jag stoppar glasögonen i glasögonfodralet. Och om glasögonfodralet representerar Kristus och jag, eller mina glasögon representerar den troende, så ser ni hur glasögonen nu försvinner in i glasögonfodralet, på samma sätt som Bibeln säger att vi troende är i Kristus. Kolosserbrevet 3:3. Och Paulus skriver framförallt i Efesierbrevet: i Kristus, i Kristus, i Kristus. Vi är i honom. Och den här unionen, liksom, vi är som att vi har blivit stoppade i ett brev. Det är tillslutet och förseglat med den helige ande. Han är sigillet. Och ingen kan bryta det sigillet. Och det är intressant att han är både avsändare, för det är han som har frälst oss. Det är han som har skickat oss ut i den här världen, genom den här världen, på en resa tills förlossningens dag. Och då är också han mottagare. Så han är både avsändare och mottagare. Hans namn står på båda sidor om brevet. Och ingen kan få bryta det här sigillet. Och då säger någon: jag håller med dig, men jag själv kan bryta det. Jag tror inte det. Jag tror inte att någon kan bryta det. Någon måste inkludera mig själv. Därför att Gud själv kan inte bryta sitt sigill. Han kan inte ljuga. Han kan inte förändras. Titus 1:2 säger att han inte kan ljuga. Och Malaki 3:6 säger att han kan inte förändras. Så därför så kan vi med stor glädje och tillförsikt säga att vi är förseglade med honom. Det här är evig säkerhet. Att jag har blivit frälst en gång, och den kan inte förloras. Det kan inte förändras. Därför att om så skulle vara, då skulle både sonen, den andra personen i treenigheten, och anden, den tredje personen i treenigheten, vara tvungen att följa med mig till helvetet. Och jag tror att det är en total omöjlighet att Gud själv skulle gå till denna plats. Men det skulle bli resultatet av den här läran, att jag skulle kunna förlora min frälsning. För jag är i Kristus och jag är förseglad med anden. Och det gör att den här unionen kan inte brytas upp av oss eller någon annan. Och inte ens av Gud själv. Därför att han kan inte gå emot sin egen karaktär och natur. Om han har lovat att frälsa oss, och han har gjort det, då står hans löfte fast. Så han förseglar oss. Och det tredje som vi ska tala om, det är att han döper oss. Han döper oss. Och jag är säker på att många av er som är här idag har upplevt det här vid något tillfälle. Någon kommer till er och säger: du, har du fått den helige ande? Har du blivit döpt i den helige ande? Och vi börjar liksom fundera: ja, jag trodde att jag fick anden när jag kom till tro, när jag blev frälst. Nej, så enkelt är det inte, säger man här. Och så visar man vissa skriftställen, oftast från apostlagärningarna, och säger att du ser här hur de var troende, men de var tvungna att bli döpta i den helige ande för att få kraft. Låt oss titta på dopet i den helige ande. Vi läste från 1 Korinthierbrevet 12, och den sista versen vi läste var vers 13. Låt oss läsa den en gång till. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Märk väl här att vi har alla blivit döpta av anden för att höra till en kropp. Det finns inte en troende som har satt eller blivit frälst. Okej, alla troende är frälsta. Det lät lite konstigt. Men det finns inte en frälst människa som när de kom till tro på Herren Jesus Kristus, som inte blev en del av Kristi kropp. Och det är det här som dopet är. Det är att anden tar oss och placerar oss i Jesus. Och vi blir hans kropp som han är huvudet över, nämligen församlingen. Och det här läser vi om i Efesierbrevet 1 och verserna 20-23 bland annat. Och det här är viktigt att förstå, att andens dop är inte en andra välsignelse. Låt mig förklara. Om vi skulle gå tillbaks till Matteus 16. Matteus kapitel 16. Och verserna 18, men framförallt 19. Så ser vi där hur Jesus säger att jag ska bygga min församling. Och han talar till lärjungarna och han talar till Petrus i synnerhet. Därför att Petrus var lärjungarnas talesman och ledare bland dem, kan man säga. Och han säger att jag har gett er himmelrikets nycklar. Det ni låser i himmelen, det kommer att vara låst på jorden. Det ni löser i himmelen, det kommer att vara löst på jorden. Och det här är intressant, därför att i den första tiden så är det uppenbart när vi läser skriften att apostlarna var utrustade med en särskild förmåga att utföra vissa kraftgärningar, tecken under, som var relaterat till apostlarna. Därför att Paulus i andra Korinthierbrevet så försvarar han sin apostlatjänst. Och det var just därför han sa att ni såg hos mig alla de kraftgärningar, alla de tecken under som normalt utförs av en apostel. Ni såg det hos mig. Så han använde det som ett argument. Och det är viktigt att förstå att i den första tiden så hade apostlarna en speciell tjänst. Genom dem så blev budskapet äkta. Det behövde etableras. Så Gud gav dem särskild kraft så att människor skulle se att de här männen som hade varit med Jesus, hade blivit tränade av honom, utrustade av honom, utsända av honom, de hade en särskild förmåga, en särskild gåva att förmedla Guds kraft. Så anden gavs genom apostlarnas händer. När vi nu läser apostlagärningarna så ska vi vara försiktiga. Vi brukar alltid säga i hermeneutiska kretsar, alltså läran om hur vi tolkar och tyder Bibeln, att här är det viktigt att vi förstår att apostlagärningarna är en bok som är, talar om en övergångsperiod. Den är alltså precis mitt emellan gamla och nya testamentet, mitt emellan gamla och nya förbundet. Och mycket av det vi ser där är historia. Det betyder inte att boken inte är inspirerad, den är lika inspirerad som alla andra bibelböcker. Men den var inte skriven primärt för att vara en lärobok, eller att undervisa, rättare sagt, doktriner. Nu kan vi naturligtvis lära oss saker från apostlagärningarna, men i första hand så gör vi det från epistlarna. Så att om vi läser om någonting i apostlagärningarna som vi inte sen ser i breven och epistlarna som kommer efter och är bekräftad där, då ska vi akta oss för att liksom göra en lära av en vers. Och det är viktigt, att det är det som många har gjort. Och apostlarna gavs himmelrikets nycklar. Sen om vi läser i Apostlagärningarna 1:8 så säger han: ni kommer att bli vittnen i Jerusalem, hela Judeen, Samarien och jordens yttersta gräns. Okej, okay? Det är en ordning här. Först judarna, för de bodde i Jerusalem och Judeen. Sen Samarien, för där bodde halvjudarna, samarierna. De var ett blandfolk. Assyrierna som tog Nordriket fångna, förde bort judarna, men de lämnade kvar en del för att bruka marken, tog sitt eget folk, förde dit dem. De blandades med varandra, både rent fysiskt, etniskt, men också religiöst och kulturellt. Så det var ett blandfolk. Och sen jordens yttersta gräns, där bor vi alla andra, hedningarna. Så där är ordningen: judarna, samarierna och hedningarna. Och då ser vi här att I Apostlagärningarna kapitel 2 så ges anden till judarna. Därför att det var judarna som var samlade i Jerusalem på pingstdagen. De reste dit. Pingst var en av de 3 av 7 stora judiska högtider. Då alla män var, eller det krävdes av alla judiska män att resa till Jerusalem och vara en del av festligheterna där. Och sedan ta de här välsignelserna tillbaks till sina familjer. Så de var från hela så kallade diasporan, alltså de utspridda judarna, de fanns i Jerusalem. Och nu föll anden på dem för första gången, därför att anden var ännu inte given. Anden kunde inte ges i gamla testamentet, därför att Jesus var först tvungen att stiga upp, uppstå från de döda, stiga upp och presentera eller överlämna sitt blod, sitt dyrbara blod som försonade människans synd till fadern. När det hade skett, då kunde också anden sändas. Därför att nu skilde inte längre synden människan från Gud som den hade gjort på ett annat sätt i gamla testamentet. Även då människornas synder var också då förlåtna, men bara tillfälligt, bara symboliskt så att säga. Nu hände någonting fantastiskt. Anden flyttar in i människor. Han gavs för första gången. Så det är klart att de människorna var troende, för det här hade aldrig skett tidigare. Så de fick ju anden, om man så uttrycker sig, vid ett andra tillfälle, vid ett senare tillfälle. Men sen finner vi i kapitel 8, då Filippus är i Samarien och predikar evangelium, och det står att Samarien tog emot budskapet. Men anden föll inte på dem. Vad gör han? Jo, han går tillbaks, eller de går tillbaks till Jerusalem och hämtar apostlarna. Och så står det att apostlarna kom och la händerna på dem, och då fick de anden. Så här ser vi att nu såg judarna att evangelium som predikades var sant, därför att anden gavs till judarna i Jerusalem först, ja, men nu också till halvjudarna, därför att evangelium går till alla. Och då tänkte de, okej, vi är judar, Gud bryr sig inte så mycket om andra folk, men samarierna, okej då, de är ju halvjudar, så ja, Gud har väl förbarmat sig över dem också. Okej, så långt, så väl. Men titta nu i kapitel 10. Där har vi en man som heter Cornelius. Han var italienare, eller han var romare. Han var en officer i den romerska armén. Och han var en gudfruktig man. Han trodde att Israels gud var den enda sanna guden. Han trodde på honom. Han bad, en ängel uppenbarade sig. Och han sa, skicka bud efter Petrus. Petrus kommer till hans hus. Och vad händer? Jo, anden faller också där. Nu föll anden genom apostlarnas närvaro och handpåläggning också på hedningarna. Och nu var hela den här ordningen uppfylld eller fastställd. Först kom anden till judarna, för frälsningen kommer från judarna. Sen till halvjudarna och sa till judarna att okej, jag är också hedningarnas gud. Eller halvjudarnas gud, åtminstone så här långt. Och slutligen så ser vi också att hedningarna får del av det här. Och Gud säger att anden är för alla. Evangelium är också för alla. Kyrkan är för alla. Och det här är en fantastisk lära som vi måste förstå. Att andens dop var profeterat i evangelierna, uppfyllt på pingstdagen och förklarat här i 1 Korinthierbrevet 12:13. Det är i det ögonblick en människa sätter sin tro till Jesus Kristus, så tar anden den personen och placerar oss i Kristi kropp. Och det är andens dop, inte en andra välsignelse, inte någonting som ges genom handpåläggning av människor. Handpåläggning i apostlagärningarna, ja, genom apostlarna, därför att så hade Gud bestämt att anden skulle ges, och det var genom deras händer som anden gav, så att alla skulle se att det var de här männen som hade varit med Jesus, att det här var ett äkta budskap, det här var sant budskap. Gud bekräftade det genom dem. Så han döper oss. Men det fjärde är att han ger oss gåvor. Och det är det vi ska tala om nu. Han ger oss gåvor. Och vi läste inte nu verserna 8-10 här i första Korinthierbrevet 12. Därför att det listar en handfull gåvor som vi kommer att tala om i detalj senare. Men ordet för gåva i grekiskan är karisma. Det är därifrån vi får ordet karismatisk. Ni vet om en person är en bra talare eller de är duktiga på någonting. Alltså, det är en karismatisk person. Det är alltså en begåvad person. Vi använder också den termen om kristna. Karismatiska kristna. Det är alltså kristna som betonar gåvorna väldigt mycket. Ordet karisma är besläktat med ordet för nåd i grekiskan som är karis. Karis betyder hål i tänderna på svenska. Men det är inte det det syftar på utan det är nåd, karis. Så karisma kommer av karis med nåd. Som andra ord, det är nådgåvor. Det är också så vi säger på svenska. Nådgåvorna, de är givna av nåd. De ges av Jesus Kristus. Han är den uppståndne Herren som är huvudet över församlingen. Han har gett gåvor, står det i Efesierbrevet 4:11. Och de distribueras av den helige Ande. Och vi läste det här i första Korinthierbrevet 12:11. Där står det att det är en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Underbart att tänka på. Han distribuerar dem. Men vi säger att hela treenigheten var involverad här för att fadern sände sonen. Sonen fullbordade verket på korset. Och anden vittnar nu om detta. Så fadern sände sonen och satte planen i sjön så att säga. Och sonen fullbordade verket och steg upp och gav gåvor till församlingen som den helige ande distribuerar. Och alla troende har minst en gåva, säger 1 Petrus 4:10. Och gåvorna ges som eller till Kristi kropp som en enhet. Och det finns en skillnad mellan en naturlig talang och en andlig gåva. Låt mig förklara. En naturlig talang ges vid födelsen för att berika mänskligheten i allmänhet. Jag kan vara en sångare eller en musiker. Det är en naturlig gåva. Jag kan göra vad som helst med den gåvan. Jag kan tjäna pengar och bli berömd om jag är duktig. Men jag kan också tjäna Gud, förhärliga Gud med vad jag har fått. Om jag är troende vill säga. Det är en naturlig talang. Den försvinner inte när vi blir frälsta. Den finns fortfarande kvar där. Men en andlig nådgåva, en andlig gåva ges vid frälsningsögonblicket för att specifikt tjäna Kristi kropp. Här har vi skillnaden. Den ena upphör inte att gälla när vi kommer till tro och ersätts av den andra. De finns kvar. De är inte, de konkurrerar inte med varandra utan de kompletterar varandra. Mycket problem som vi ser kanske hos oss själva men hos troende i största allmänhet är rotade i detta att man inte har, man lever inte i sina gåvor. Man brukar inte dem till Guds förhärligande. Man brukar dem själviskt, egoistiskt, världsligt. Och ja, Gud har gett oss de här grejerna. Jag talar framförallt nu i det här fallet om de naturliga talangerna. Jag tänker på, vi var hemma hos familjen Alexejev här i ja, det var runt jul, nyår. Vi hade ett litet möte, det var inte många. Vi hade pastorist och kyre på besök. Och han är ju en världsberömd konsertpianist. Och de hade en sån här liten, vi sa, kan du leda eller spela lite här så att vi kan lovsjunga. Och Theodor plockade fram ett sånt här, nästan som en liten synt, som var leksakssynt av den enklare modell. Och jag spelade på den där, liksom, vi var bara några stycken där, och han spelade, och vi sjöng, och jag tänkte just liksom att han kunde lika väl ha suttit i Bergvallhallen och spelat och tjänat pengar och på det sättet brukat sin gåva för evigt bruk. Men han gjorde den tillgänglig för Kristi kropp, och det är det som är så underbart. Och jag tänker på en man som jag känner i Baltimore han är en duktig med datorer, han har ett jobb och han tjänar lika mycket som de flesta här förmodligen gör, men för att lägga på en nolla på den summan. Och mycket, mycket duktig. Och han upplevde ett pastorskall. Och han sa liksom att okej, jag vill gå i den riktningen. Men sen förstod han att om han skulle ägna sig åt pastorstjänsten heltid, så skulle det bli mindre pengar för Guds rike. För han var en givare, inte bara en tiondegivare, men utöver tiondet. Och han beslutades för att jobba med det här, därför att det var en person som berättade för mig att genom vad han tjänar, genom vad han ger, så stöder han 10 andra pastorer som kan ägna sig åt den här pastorala uppgiften heltid, inte behöva bry sig om att jobba extra för att överleva och försörja familjen etc. Och jag tänkte just på det liksom, att här har vi en naturlig gåva. Han är också pastor i en viss kapacitet, men inte en heltidspastor uppenbarligen. Men att vi ser att hur brukar vi våra talanger? Bara för att bli kända, bara för att bli rika? Nej, för att välsigna Kristi kropp på ett eller annat sätt. Och det här är alltså naturliga talanger som vi har. De vi har fått från födseln rent genetiskt, men vi ställer dem till Guds förfogande. Och till församlingens välsignelse blir de om vi använder dem vist. Och vi har också andliga gåvor. De ges i frälsningsögonblicket för att specifikt tjäna Kristi kropp. Och vi kommer att tala mycket om dem i de nästkommande söndagarna här. Så vi väntar lite grann. Det femte och sista om anden jag vill säga, det är att han fyller oss. I Efesierbrevet 5:18. Och vi ska inte fördjupa oss i det ämnet, men att vi blir döpta i helig ande en gång i vidfrälsningsögonblicket, men han fyller oss kontinuerligt. Jag stannar där just på det ämnet, därför att jag vill inte att vi går för långt just på andens, eller att anden fyller oss, därför att det är inte primärt det vi ska tala om, utan istället ska vi lämna gåvornas ursprung, som är den helige ande som distribuerar dem till församlingen i de första 7 verserna här av första Korinthierbrevet 12. Och gå till gåvornas variation. Gåvornas variation. Och det ser vi här i verserna 12 och 13. Hur det finns många olika gåvor. Många lemmar i kroppen och alla har fått olika gåvor. Lite grann beroende på hur man räknar eller grupperar de här gåvorna, så tror vi och säger vi att det finns cirka 18-19 stycken. Någon har sagt, finns det flera som inte är nämnda i Bibeln? Bibeln har bara tagit upp vissa av de viktigaste, vanligaste. Kanske det finns andra gåvor. Nej, säger jag, baserat på att om Gud hade velat, eller om det hade funnits flera gåvor, så tror jag han hade sagt det. Mycket av det som vi säger, ja, men det är en gåva, okej, men då är det naturligt talang. Men de andliga nådegåvorna är specifikt listade och givna, och vi ska gå igenom dem återigen en efter en. Och det är några saker som vi ska titta på vad det gäller de här gåvornas variation. För det första, alla har minst en gåva. Det här sa vi tidigare, men i 1 Petrus 4:10, alla har minst en gåva. Några av oss kanske känner ibland, eller många av oss, att har jag någon gåva överhuvudtaget? Det är lätt att tänka så. Jag vet att många tänker så, men Bibeln säger att alla har minst en gåva. Förmodligen flera. Vi har bara inte liksom upptäckt dem. Och det kan finnas olika anledningar till det och vi ska inte fördjupa oss i det just nu. Men alla har minst en gåva. Och nummer två, ingen har alla gåvor. Därför att om någon hade alla gåvor, som en slags enmansorkester, då skulle den här metaforen som vi nu ser här i första Korinthierbrevets 12 kapitel, med början i vers 12 och sen ända till slutet här, om gåvorna som vi har fått, att vi är en del av Kristi kropp, vi är lemmar i Kristi kropp, den skulle vara poänglös. Hela metaforen skulle liksom falla. Och så vi kan dra den slutsatsen att ingen har alla gåvor. Och det tredje är att alla har inte samma gåva. Tänk om alla skulle ha exakt samma gåva. Det skulle inte finnas den här mångfalden, det här kompletterande som vi ser eller behöver i Kristi kropp. Så vad är då de här gåvorna? Jo, vi hittar 5 stycken av dem i Efesierbrevets 4 kapitel och vers 11. Efesierbrevet 4:11. 5 stycken vad vi kallar ibland ämbetsgåvor. De är alltså inte gåvor som brukas som en tjänst, utan de är ett ämbete. Alltså de finns hos, eller de är i en person så att säga. Det talas om apostlar, profeter, evangelister, pastorer och lärare. Där finns de 5 gåvorna. Och sen finns det ett antal gåvor beskrivna här i första Korinthierbrevet 12, verserna 8-10. Men även i vers 28 där så nämns det några gåvor. Och också i Romarbrevet 12, verserna 6-8. Så det är de här 3 kapitlerna där vi hittar gåvorna. Efesierbrevet 4, första Korinthierbrevet 12 och Romarbrevet 12. Nu är det så här att människor ges gåvor. Men det betyder inte att vi som inte har just den eller de gåvorna kan säga okej, det är deras jobb att göra det här. Lyssna på några exempel som jag vill ge här. Vissa människor har tjänandets gåva. Det är en nådegåva. Men i Galaterbrevet 5:13 står det att vi ska tjäna varandra. En del har förmaningens gåva. Men i Hebreerbrevet 10:25 står det att vi ska förmana varandra. Så vi ser här att vi gör de här sakerna alla, även då vi inte har den specifika gåvan. Och kanske inte gör det på ett sätt lika bra eller lika distinkt eller utförligt som de som har den här gåvan. Gåvan att ge. I andra Korinthierbrevet 9:7 står det att alla ska ge. Att undervisa. Ja, det är en särskild gåva, det vet vi. Missionsbefallningen dock, i Matteus 28, vers 19, säger att gå ut och berätta och undervisa de som kommer till tro. Så alla som går ut och evangeliserar, alla som går ut och predikar evangelium, kommer att vara lärare på något sätt, i någon form, i någon kapacitet. Barmhärtighet. Vi vet att vissa människor visar det på ett fantastiskt sätt som många av oss kanske inte kan. Men i Efesierbrevet 4:32 säger att alla, eller till alla, var vänliga. Det är inte bara ni som har barmhärtighetens gåva. Ni ska vara vänliga. Nej, alla troende ska vara vänliga. Gåvan att tro. Ja, men vi tror ju alla. Vi ska vandra i tro, står det i andra Korinthierbrevet 5:7. Men visst, vissa människor har en särskild gåva att tro. Och att bära andra med sin tro. Evangelisera. Ja, det är många som säger att det är för dem som har den gåvan. Men i Apostlagärningarna 1:8 står det att alla ska vittna. Alla blir utsända för att vittna. Men visst finns det de som på ett särskilt sätt gör det här bättre än andra. Okej, så det här var gåvornas ursprung. Helige Ande. Det här var gåvornas variation. Vi ser att det finns väldigt många, förmodligen 18-19 styckna, som vi kommer att titta på så småningom. Alla har minst en, ingen har alla, alla har inte samma gåva. Men samtidigt vet vi att när vi har en gåva så brukar vi den. Men om vi inte har gåvan så gör vi ändå många gånger de här sakerna ändå. Därför att det är en befallning till alla. Så vi behöver inte tänka liksom att ja, har jag den gåvan, har jag inte den gåvan. Vi gör det. Sen får vi upptäcka, eller Kristi kropp upptäcker hos oss, i oss, vad som vi har för särskilda gåvor. Det sista, det tredje och sista vi vill tala om, det finner vi i den sjunde versen här i första Korinthierbrevet 12 bland annat. Det är nämligen gåvornas syfte. Gåvornas syfte. De ska bli till nytta, står det. Till nytta. Det är alltså inget självändamål att jag skulle använda de här för att bli uppblåst. Utan de ska utrusta oss för tjänst i hans plan. Och det är många som går genom livet frustrerade. Därför att man har inte funnit det här syftet. Man kanske har naturliga talanger. Man använder dem helt och hållet för egen räkning i världen. Det finns kanske de som har andliga nådegåvor. Man är frälst, man har någonting. Och man brukar det på något sätt. Försöker att bruka det där ute. Eller de ligger liksom vilande. Eller man, men det finns en frustration. Därför att det är de här gåvorna som motiverar oss. Och det är just den här motivationen som är så viktig. Att vi uppmuntrar varandra när vi ser de här gåvorna. Inte på ett subjektivt sätt. Liksom så här att du har den och den gåvan. Jag vet inte ens vad det innebär. Men att vi uppmuntrar människor att när du gör det här. När du fungerar i det här sammanhanget. Då blir Kristi kropp välsignad. Jag blir välsignad. Vi uppmuntrar varandra i detta. Men de hjälper oss att förstå och relatera till Guds plan. Vi ska inte gå omkring och säga till andra att du bör ha den och den gåvan. Liksom, det skulle vara bra för dig. Vänta lite grann nu. Det står i slutet av det här kapitlet att vi ska söka de bästa nådegåvorna. Men söka där i sammanhanget, om vi tittar på det, så ser vi att söka, vi skulle kunna säga så här att söka att upptäcka. Sök inte i bemärkelsen sträva, utan sök att upptäcka. Att vara motiverad av tanken att du har den här gåvan, eller gåvorna, och att du vill upptäcka dem. Därför att Gud har gett dem. Gud ger gåvorna i frälsningsögonblicket. Vi är kompletta i Kolosserbrevet 2:10. Vi behöver inte lägga någonting till. Vi behöver inte ta bort någonting. Vi behöver inte förändra någonting. Vi behöver inte manipulera någonting. Vi är kompletta i det ögonblick vi tror. Och det är två saker som jag vill säga. Som ett varningens ord. Att det är möjligt att ha gåvan eller gåvor. Och inte leva i gemenskap med Herren. Det vill säga vara köttslig. Vi ska söka andens frukt. Som är Guds karaktär. Manifesterad i oss. Galaterbrevet 5, verserna 22-23. Talar om andens frukt. Bara för att vi har en gåva. Så betyder inte det att vi är andliga. Tänk på det. Jag kan ha en gåva. Därför att Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. I Romarbrevet 11:29. Han gör det inte. Han låter oss ha det. Och det finns människor som har levt med och brukat gåvor. Men kanske levt på något sätt utan gemenskap med Herren. Och förr eller senare på ett eller annat sätt så tror jag att det kommer fram och uppenbaras. Men Gud är nådesfull och han låter människor göra det här. Men vi måste vara försiktiga. Så att det inte är en begåvad människa. Åh, vilken gåva. Men är andens frukt synlig och manifesterad. Karaktären kommer före brukandet av gåvorna. Vi får inte vända på den ordningen. Och det är också möjligt, och det här är en annan varning. Nummer två här, att först att man inte lever i gemenskap med Herren och brukar dem köttsligt. Men också att man manipulerar och förfalskar. Någon säger, men man försöker hitta sin identitet. Jag har den här gåvan, men nej. Andra ser inte det. Jo, jag har visst det. Och jag strävar efter någonting. Och Kristi kropp blir inte uppbyggd. Blir utmattad istället. Men vi har fått de här gåvorna. Och det är intressant att se hur vi gensvarar i olika sammanhang baserat på vilka gåvor vi har. För de motiverar oss till handling. Och jag vill ge ett exempel. Tänk er att vi har en födelsedagsfest. Och någon har bakat en tårta. En sån här överraskningsparty. Eller överraskningsfest. Någon kommer. Och nu kommer ögonblicket. Någon tänder ljuset. Man kommer fram med en tårta. Grattis på födelsedagen. Och helt plötsligt så snubblar personen. Ramlar. Tårtan faller på golvet. Och ja, ni kan gissa resten. Det finns en grupp människor där från kyrkan samlade i rummet. Titta nu och tänk på hur de reagerar och se om ni känner igen er själva. Någon har en profetisk gåva. När jag säger profetisk gåva, nu hinner jag inte gå in på det för vi ska tala om det senare. Vi tror inte att det finns profeter idag som gjorde på Gamla Testamentets tid och som vi ser i den första generationens församling som vi läser om i apostelgärningarna. Profetisk gåva är att proklamera ordet som redan är uppenbarat, det vill säga skriften. Men att bara ha en profetisk gåva, att predika, det handlar om att tillrättalägga, att styra, vägleda genom förkunnelse. Och den personen säger, ah, vänta lite där, du var lite klumpig där kanske. Man försöker att tillrättalägga. Förhoppningsvis välmenat, men det är så man reagerar. Någon har barmhärtighetens gåva och säger, oj, 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 hur gick det? Ja, men det är ingen fara, vi kommer ju inte hit för tårtans skull. Vi är här för födelsedagsbarnets skull. Inga problem. Någon har administrationens gåva. Och de säger, okej, Bosse, du tar borsten. Gunnar, du flyttar stolen. Stolarna. Susanne, du ser till att barnen inte kommer hit och skadar sig. Man börjar att på något sätt administrera. På något sätt så organiserar man. Det ligger i ens natur. Det är gåvan som motiverar mig till handling. Tjänandets gåva, att låt mig ta hand om det här. Går ni in i det andra rummet så fixar jag det här. Jag kommer och är med er när jag är klar. Givandets gåva. Jag köper en ny. Inga problem. Jag går ner till affären. Hur länge är det dags? Stänger Ica Maxi. Jag fixar det här. Bryr inte. Jag ger. Undervisningens gåva. Anledningen till att du tappade tårtan var att... Och sen har man några argument för varför. Eller förmaningens gåva. Nästa gång så ska du hålla tårtan på det här sättet. För då kommer du inte att tappa den. Ni ser liksom att alla de här personerna reagerar på olika sätt. Därför att man har olika gåvor. Och det här är bara ett av många exempel som man skulle kunna använda. Men jag är säker på att många av er ser och känner igen er själva i de här personerna. Det finns naturligtvis flera gåvor, flera sätt att reagera. Men det är faktiskt så. Nu säger jag inte att vi ska tappa en tårta då och då bara för att se vilka andliga gåvor vi har. Men se hur ni reagerar när någonting händer. Se hur andra reagerar. Och se hur det är gåvorna. Och även naturligtvis de naturliga talangerna, men framförallt de nådegåvorna som motiverar oss till handling. Och brukar vi dem inte i ett rätt sammanhang så kan det naturligtvis bli trögt och fel. Men låt oss ta till oss den här illustrationen. Så när vi förstår som avslutning vilka gåvor vi har, då har vi en större tillförsikt till vad Gud har kallat oss att göra. Vi behöver inte jämföra oss med andra. Och vi förstår också varandra bättre. Och det är viktigt därför att om vi inte förstår variationen och gåvornas syfte, ja, då kommer vi att på något sätt tycka att varför är det inte alla som oss liksom, varför kan man inte, men vi är annorlunda. Alla har inte samma gåvor, vi är inte motiverade av samma nådegåvor. Så som avslutning så säger vi, det här är en introduktion till de andliga nådegåvorna. Texten är hämtad från första Korinthierbrevet 12, verserna 1-7 och 11-13. Gåvornas ursprung, den helige ande, har gett oss detta och distribuerar dem bland oss. Gåvornas variation, det finns många, vi läser om dem på tre olika platser i Bibeln. Vi kommer att titta på dem nu framöver. Och sen gåvornas syfte här, som vi också tittar på, att bygga upp Kristi kropp. De är inte för oss själva, de är för det allmänt goda, det vill säga för hela Kristi kropp. Och vi tjänar varandra, vi tjänar andra. Och det är så som vi både upptäcker gåvorna och blir brukade i gåvorna. Inte att vi är uppblåsta och jämför oss och talar om att jag har minsann den och den gåvan, det har inte du. Eller jag har mer av den här gåvan än vad du har och så vidare. Så det här var en introduktion till de andliga nådegåvorna. Vi fortsätter nästa gång och titta på dem. Vilka de är och får vi se hur vi känner igen oss. Herre, vi tackar dig just nu för de här tankarna. Välsigna det vi har sagt. Låt det vara till välsignelse för oss på ett underbart sätt, Herre. Bygg upp oss. I ditt namn vi ber, Herre. Amen.